Så glad att jag läser igen. Jag hade ett uppehåll efter att barnet föddes, så jag inte läste överhuvudtaget, för att det fanns så mycket annat att tänka på. Och så samlades ju böckerna i högar, och jag tänkte att så fort jag hinner så ska jag börja. Och nu hade det varit då höstlov, och äntligen så har jag nu då haft möjlighet att hugga in i högen. Och jag började ju starkt med Ellen Strömbergs nya bok Bli utan.
Jag läste om den. Den är intressant.
Ja, Ellen är ju alltid intressant. Jag läser allt vad hon skriver. Den här handlar om att försöka bli gravid, bland annat. Och det är ju någonting som också känns väldigt nära i mitt liv också. För det var bara helt nyss som vi var mitt i det här att göra graviditetstester, att räkna ut ovulation, när det var som störst chans för Emmy att hon skulle bli gravid då. Och sen det här väntandet då, att hade funkat, och sen när det inte funkar, så det här väntandet på att kunna göra nästa försök, och sen den här all osäkerhet, allt det här liksom springs to mind. Hon beskriver det här på ett väldigt bra sätt, och även om jag inte just skulle ha varit i den här situationen själv, så skulle jag ändå gilla den här boken, tror jag. Den är så här, hon har ju en så här skön röst, har hon. Mm. Lite så här underfundig. Och sen är den pålitlig. Man är så här att yes, jag vet att hon är bra på att berätta. Jag vill följa med i det här. Jag vill veta vart det här leder.
Hon vet vad hon gör.
Ja, det gör hon. Rekommendation på den. Sen stötte jag på ett ord. Hon använde ett ord som jag hade glömt. Och som är så Österbotten på något sätt. Hon använder ordet eljest.
Mm.
Och i vanlig svenska används det ju, eller det är ju så här ålderdomligt och betyder ju typ annars. Att vi tar åsnan när vi fattar stan, eljest hinner vi inte i tid.
Mm.
Kanske man har sagt någon gång i tiden. Men i Österbotten så betyder det ju någonting annat. Och här i boken används det också för att beskriva en person. Vad är man när man är eljest?
Ja, nej, jag har ingen aning. Jag sitter just och funderar. Vad är det som annorlunda med det ordet här i Österbotten?
Nej, men alltså man säger att han var lite eljest.
Aldrig hört det.
Aldrig hört det?
Nej.
Okej. Ja, no, alltså det används inte allmänt i svenskan. Men jag tycker att det används så pass vanligt just i Österbotten. Att jag tänker att alla österbottningar känner till det här.
Ja, men, inte jag.
Okej. No, men det betyder typ att man är lite udda. Man är lite speciell. Alltså...
Mm-hmm.
Du har säkert många grannar där i Pormo som är lite eljest.
Ja, men det är ju redan att om en person är en sån person som använder ordet eljest, så då är man lite eljest. Jag har bara alltid haft svårt med det ordet, jag alltså, för att alltid när man säger det så tänker jag alltså på älggäst. Alltså att det är någon special form av gäst som man liksom krossar älgar till någon sorts pulver, och så gör man gästkuber av dem, och så får man älggäst, vilket gör att saker och ting kan liksom svälla till enorma proportioner.
Använder man det här då när man gör något speciella bakverk, eller när man ska få riktigt stark alkoholprocent,
ja, nej,
i sin
mjöd? Jag tänker så att det är sådär, att har du använt vanlig gäst eller har du använt älggäst i det här?
Ja, no, jag har aldrig tänkt den tanken, men nu kommer jag ju säkert aldrig att kunna tänka något annat än den tanken när jag hör ordet. Men jag tycker att det är ett väldigt användbart ord, för att det är som lite så här artigt och som snällt ändå.
Ja, det, alltså det är ett snällt sätt att säga att någon sticker ut på ett sätt.
Ja, och det finns ju många människor som är annorlunda, och alla människor är ju på något sätt förstås sig själva och speciella, men sådana som är att ja, den här människan beter sig inte som andra, och möjligtvis så skulle det gå att utreda någon sorts, jag vet inte, orsaksbakgrund, någon sorts syndrom kanske det finns där, eller något sorts problem i utvecklingen på något sätt. Men det är ju som inget som man liksom annars börjar fråga om och sånt som är svårt att tala om. Och då kan man ta till det här uttrycket eljest och så vet allihopa då att ja, men okej, han är lite eljest. Och det var uppfriskande att se det här då i en bok användas på det här sättet. Och sen så tänkte jag på det här uttrycket nu då när Martti Ahtisaari dog. Och det låter väl lite underligt för att han var väl inte speciellt eljest. Men grejen är att när han var president och vi var 10, 11, 12 år i skolan så ansågs han ju vara otroligt eljest.
Jag tänkte på precis samma sak jag också. Jag kommer ihåg att jag tror att vi var kanske 11 när det var presidentval i Finland då, och han skulle väljas. Och så minns jag att vi hade presidentval i skolan och så var det då alltså att det fanns två kandidater egentligen som barnen fick rösta på. Det var då Ahtisaari och Elisabeth Rehn. Och så röstade eleverna då 100-0 på Elisabeth Rehn. Och så hade vi då några plakat där vi hade gjort sån här statistisk uppställning och konstaterat att utgående från dessa resultat är vi ganska självsäkra på utfallet att republikens följande president kommer att heta Elisabeth Rehn. Och alla var väldigt inställda på det här. Och sen då när Ahtisaari blev president så var det ju som en stor chock. Och att man var helt sådär att hur kan Finland ha valt fel? Alltså för att han är ju uppenbart så mycket sämre både som president och som person. Alltså att man kände riktigt så här starkt mot att ja, men han är ju helt shit han. Att hur kan han ha blivit vald?
Ja, det är någonting som är väldigt märkligt här. För att som vuxen så har jag ju bara stött på Ahtisaaris namn i underbara positiva sammanhang. Och nu när man läser de här minnestexterna och läser om hans liv. Och nu menar jag inte att jag först nu inser det här. Jag har ju nog vetat det här väldigt länge. Att han ju alltså var alltså en fredsmäklare i världsklass.
Mm.
Och en människa som ju är alltså allmänt hyllad över hela världen för sina insatser för goda saker.
Ja.
Alltså en riktigt otroligt bra människa.
Ja, och som får Nobels fredspris och sådär. Alltså så här objektivt en av de bästa människorna som har varit på jorden.
Ja, men ändå så finns det kvar i mig alltså den här känslan som fanns kring honom just då på 90-talet, och den var alltså alltigenom negativ.
Mm.
Alltså det fanns en massa vitsar om honom där han alltid gjorde underliga saker. Han var på något flygplan och så sket han ner sig och så skulle han försöka rädda ansiktet och så sa han att han fick en fax, sa han. Och sen alltså att han framställdes i de här vitsarna som på något vis eljest och som väldigt äcklig och liksom en pinsam människa.
Ja, jag minns också.
Och vad berodde det här på?
Jag minns också att det var en släkting som proklamerade när han blev vald att ja, no, förr så hade vi ju bara svinhövo. Nu har vi hela svini.
Ja, men det var just såna här. Den här vitsen har jag hört också,
ja,
om honom, ja, då, i tiden. Och det stannar kvar i en länge. Liksom, att,
men jag har tänkt det här, alltså, det var ju sådär ekonomiskt dåligt för Finland då. Och det var ju en sån här speciell tid säkert att komma in som president. Och att han kanske då hade, jag menar, han hade ju diplomatbakgrund och var liksom kanske en lite annorlunda ledarskapsstil. Men jag tänker också att på något sätt det här, det som du, både du och jag då upplevde, alltså att det på något sätt fanns ett så här liksom hat av de vuxna här i Österbotten mot honom, att det måste ju ha varit något uttalande eller någonting liksom, han gjorde något negativt mot någon näring som var väldigt viktig här eller någonting som ledde till att alla på något sätt blev jättenegativt inställda mot honom och så hölls det kvar i de här trakterna?
Någonting sånt måste det ju ha varit. Man undrar ju sen att är det liksom bara Österbotten då som han var omgärdad av såna här negativa rykten.
Men jag trodde alltså på riktigt, alltså, för jag kommer också ihåg de här Ahtisaari-vitserna. Och att jag minns att som barn så tänkte jag sådär att, ja, men, att hur kan det vara så att en sån konstig människa har fått bli president? Och nu så där så blir det ju som så uppenbart att det var ju liksom dumma människor som på något sätt hade spridit sådana här saker, och att man som barn fick höra andra vuxna säga det och så formade hela ens liksom intryck av en person.
Men är det någonting ungefär som vi nu i USA när det går rykten om att Obama inte var född i USA, att man vill som smutskasta någon liksom med att som hitta på, ja, falska rykten.
Men helt uppenbart funkar det ju då om man är dum i huvud eller ett barn och att man inte vet bättre och inte kollar upp källor utan att man bara accepterar att ja, nej men han var riktigt dålig, han då håller inte tätt som president.
Men att det då är de här bästa människorna som gör saker för mänskligheten,
ja,
som utsätts för sådana kampanjer, ja, av någon.
Av människor som inte besitter sådana egenskaper. Människor som inte får Nobels fredspris. Så istället för att försöka göra världen en bättre plats, så då hittar man på liksom groteska vitsar om sådana som har fått Nobels fredspris.
Vi i Finland, vi förtjänar inte Ahtisaari. Det kan vi väl konstatera.
Ännu det här om att vara eljest, så jag börjar bara tänka att det är ganska intressant, alltså den här definitionen av att vara annorlunda. För att det finns ju en sån här sweet spot när det är bara intressant att någon är lite eljest. Men om man far över den här så då blir man för eljest. Alltså att man...
Mm.
Man ska ju följa ett beteendemönster i en social situation, och så länge man följer beteendemönstret så då klassas man som normal. Och om man gör någonting avvikande, så i bästa fall så kan det vara att man är lite quirky och att det är lite roligt och att det är någonting som verkar intressant. Men om man gör det liksom, om man får för långt, så då klassificeras man ju som eljest, liksom för mycket, och då är det ju en dålig sak.
Ja, genier är ju ofta lite eljest också, eller har ju märkliga vanor. Eller inte vet jag, men gör sånt, alltså jag tänker nu, det klassiska är ju någon som Salvador Dalí till exempel, alltså bildkonstnären som ju till exempel hade en myrslok som husdjur.
Ja, men då är han ju inte inne i sweet spoten och mer. Alltså då... Då har man gått för långt. Men att om man har en sockerglidare...
Men han har väl inte gått för långt? Alltså,
för jo, han har gått för långt. Killen, om du har en sockerglidare som husdjur, då är du intressant och lite quirky på ett så här bra sätt. Man är så här, oj, har du en sockerglidare? Vad roligt. Hur tar man hand om en sån? Ja, nu ska jag berätta. Men om någon säger att de har en myrslok i soffan där hemma, så då är det okej. Okay, men då kanske vi ska... Då får jag och minglar med någon annan. För att det blir,
ja, men det är väl också...
Konstigt.
Om man liksom låter just den saken definiera en, för att det som man ju framförallt minns Salvador Dalí för är ju hans konst.
Mm.
Alltså att han också, alltså han var inte bara en myrslogsägare, utan han använde också den här eljest-energin för att skapa intressant konst som,
ja,
mänskligheten kan njuta av.
Ja, och det var ju bra att han också gjorde de här tavlorna, för att annars så skulle han ju bara ha varit som en... myrslogsplågare.
Men jag väntar ju, alltså nu när jag då har en helt ny människa i min närhet, så väntar jag ju förstås, jag iakttar ju honom så ofta jag bara kan och sitter och väntar på att han ska göra någonting. Jag vet inte, alltså den här utvecklingen är ju som dels jättesnabb, men den är också väldigt långsam. Man sitter och tittar på honom och så mitt i allt gör han ett ljud som han inte har gjort förr, och så rycker man till och så tar man fram telefonen och hoppas att han ska göra det igen så man kan filma det, och så känns det väldigt speciellt att oj, nu sa han, nu hittar han att han kan fonera längre bak i strupen. Tänk om han minns det där nu, så börjar han göra det. Alltså, ja, man är hela tiden ute efter utveckling här.
Ja.
Men man hoppas ju... Men som exempelvis det nu, att nu skrattar han så här ännu ljudlöst, men ändå så att han helt uppenbart skrattar med hela ansiktet. Och det är underbart, och man blir alldeles varm i kroppen. Men han skrattar så här vid lite random tillfällen. Men han skrattar alltid när han ser en sån här humla som vi har köpt.
Mm.
Som är alltså en liten leksak som är en humla som har vingar, och den är inte speciell på något sätt, men han tycker att den är speciell på något sätt som vi inte kanske då förstår. Men det här är ju som otroligt charmigt nu, och vi är ju som helt, alltså vi utnyttjar ju det här då förstås, och har hela tiden den här humlan framme för att han skrattar, och så tycker vi det är underbart.
Ja, men när han är 14 så vill man inte att han ska skratta åt humlor lika mycket kanske.
Exakt, och Och som var, alltså var går gränserna?
Nej, men jag tycker det här, det är jätteintressant, för att det blir ju nog så, alltså att det är jätteintressant som förälder, att man både vill att ens barn ska vara unikt och på något sätt inte vet jag, ha egenskaper som andra inte har, alltså på något sätt vara så att, nej men förstås gjorde du det där när alla andra gjorde så, att det finns liksom en sån grej, för att man tycker ju själv att ens eget barn på något sätt är magiskt och speciellt, och alla föräldrar tycker ju det. Men sen blir ju den här jobbiga och det här svåra i det, att samtidigt så vill man ju också att barnet ska vara sådär att, var inte för konstig nu med den sociala situation. Det är liksom så här att dra inte kjortan över huvudet nu, du är på kalas. Liksom. Att det blir liksom mer och mer det också. Att det finns både det att man vill att visa att du är älges, visa att du sticker ut. Du behöver inte göra som alla andra. Men så finns det samtidigt, gör som alla andra, var inte för weird. För att man vill ju att någon ska fungera i en social kontext. Och att man vill uppmuntra till det där självförtroendet som gör att man, att ett barn agerar helt så där utan ångest, utan nervositet, utan stress. Att man tillåter barnet att vara sig själv. Men det finns också situationer där barnet kan vara för sig själv. Att man sådär att, nu är du lite för bekväm här när vi är till främmans. Och då måste man försöka liksom tygla de situationerna.
Alltså barn gör ju mycket sånt här, som att om man går på till exempel så här stenplattor, så får man inte stiga på gränserna mellan plattorna, utan att hela foten måste träffa mitt på plattan, ja. Och så går man på ett litet märkligt sätt för att åstadkomma det då.
Mm.
Och så här gör ju alla barn, och det är ju charmigt. Jag har ju nog ännu som vuxen den där impulsen ibland, att jag vill inte kliva på de där gränserna och så här.
Mm.
Och nu kanske jag också till och med gör det ibland. Som något så här, vet du, något som ger mening åt en själv, som är på något vis så här, har en inre logik och som ger en något sorts känsla av kontroll, och att det är som, alltså som en så här, alltså som en mikrobelöning, att ja, åtminstone det här har jag under kontroll.
Ja, och så får man lite, att det är lite könt i hovo när man lyckas då under promenaden, att man inte begår det fatala misstaget att stiga på fel platta. Men det är ju inte kanske någonting du som en 40-åring liksom skriker ut åt Nico när ni går på stan, att du får inte gå på den här. Att du kanske bara gör det så där i ditt eget huvud. Men att skillnaden är ju att många barn är ju så där att de liksom, att de förklarar åt alla andra också vad reglerna är. Och det kan ju vara mysigt och kul någon gång, men inte alltid. Och framförallt sen när barn blir lite äldre, att när de är just så där, börjar vara så där 13-14, alltså att när de som från dag till dag hoppar mellan att vara barn och att vara tonåring, ung vuxen, och att vännerna också är på olika nivåer, så då kan det vara ganska känsligt sånt där, vad som hör till barnsligt och vad som inte hör till det.
Det är tyvärr då som ju kommer som en motkraft där då, och som jag ju hoppas att vi ska kunna bespara Kaius från, är ju någon sorts sån här skam.
Mm.
Jag skulle ju så vilja att mitt barn skulle få växa upp, alltså lagom skamlöst.
Ja.
Alltså man måste ju kämmas om man gör fel åt någon annan. Eller om man...
Ja, men jag tror du satte fingret på just vad hela föräldrarrollen, vad det viktigaste är. Att lära barnet att vara lagom skamlös. För det är svårt. För blir man för skamlös, så då blir man också för helgäst.
Ja, men det handlar ju om att sätta gränser och sätta dem då på rätt ställen.
Mm. Men du måste vara exakt i definitionen av gränsen, så att barnet inte får för snäva gränser, vilket gör att det inte är sig själv, utan låter skammen ta för stor plats. Sen blir det ju en helt ny dimension i det också när barnet får kompisar och man vet att nu är det inte barnet som bestämmer något mer. Att om man har ett barn till exempel som tycker om att ha kläder som är liksom barnsligare än vad åldern är, så det kan ju vara fatalt att ett barn liksom sen får höra av sina vänner att, varför har du såna där byxor på dig? Det där är ju för bebisar. Du ska ju ha jeans som vi andra. Och då blir det ju problematiskt, för att då är det ju inte bara föräldrarna någon mer som hjälper till med det där, utan att då är det ju liksom vännerna som definierar var skammen går. Och då kan man ju inte styra det någon mer.
Ja, men det, alltså, det är liksom också så att typ dagen efter att Lou var första dagen på dagis, så då kom han hem och var typ krigsherre och liksom sköt omkring sig med imaginära vapen.
Ja.
Och innan det så hade ni som aldrig ett något sånt beteende hos honom.
Nej, alltså vi har ju i princip uppfostrat honom som en anglosaxisk munk. Sen får han till dagis en dag och kom tillbaka som Sylvester Stallone.
Han var Martti Ahtisaari och så blev han till någon Idi Amin liksom. Om det är på något sätt då jag skulle önska då att Kaius ska bli eljest, så skulle det vara, kanske tror jag, att han skulle bli eljest som musiker. Jag idealiserar musiker, jag idoliserar dem. Alltså jag har bara en sån här känsla av att musiker, alltså sådana som är riktigt musikaliska, de vet saker om existensen, om känslorna, om världen som ingen annan vet, och de förmår också uttrycka dem på ett sånt här intuitivt sätt. De har ett språk, musiken, som alla inte har och som jag önskar att jag skulle ha, för jag tror att det skulle vara viktigt.
Jag förstår helt, men det är farligt att känna så där starkt också, för att det kan ju hända att han inte är musikalisk.
Och
hur hanterar du då den besvikelsen som det kommer om man känner så där starkt över hur någon borde, hur man hoppas att ett barn ska vara?
Jag kommer inte att pressa honom överhuvudtaget på det här. Jag ska vara väldigt pragmatisk och realistisk och förstås ge honom influens så gott jag bara kan, alltså spela bra musik, visa när jag spelar piano.
Sorry att jag avbryter det, men att jag börjar ju tänka här också. Vi har också haft en diskussion före Kaius kom, där du ifrågasatte barnmusikens existens, alltså att ni inte ska spela barnmusik och sådär. Att tänk om han vill höra barnmusik.
Varför skulle han vilja höra det om han inte vet att den existerar?
Det är även om ni sätter alltså honom på Idi Amin dagiset där de lyssnar på barnmusik, och så kommer han hem och så säger han: pappa, idag så skulle jag jättegärna vilja höra Mora Träsk. Hur skulle det vara?
Då sätter jag på Shostakovich, den här någon vals eller någonting. Men alltså man har ju som förälder ett ansvar, men man är också begränsad, för att barnet är inte isolerat från andra intryck. Det förstår jag och så här. Men jag menar bara att jag ska som göra vad jag kan, och sen så ska jag också vara pragmatisk och inte bli en sån här, men vet du, en sån här idrottspappa som liksom hetsar sitt barn till att uppfylla någon sorts idrottsdrömmar som man själv aldrig uppfyllde.
Men du pratar just om att musiker har ett hemligt språk som gör att de intuitivt förstår världen så som vi vanliga människor inte kan.
Ja, men det som jag skulle komma till är att, alltså, för att de är ju som då eljest på ett magiskt sätt, precis som magiker är eljest, tänker jag då. Alltså, man kan ju vara eljest på ett åtråvärt, intressant sätt förstås.
Ja, men alltså varje gång du säger det ordet så ser jag visuellt en älg, och så ser jag den här gästförpackningen. Och att jag minns hur älgen både lukta och kändes som fanns i Ätare när jag var barn. Det var första gången som jag pajade en älg. Och att den var riktigt så där, det var liksom så här tjockt flott i pälsen, och att den liksom, att handen lukta älg en vecka efter det där. Och att och också hur gäst har en speciell doft och är så där poröst, och att man liksom pressar ihop en älgkropp till en kub.
Hirvehiva.
Ja, hirvehiva.
Det låter ju som något som faktiskt som säljs i någon så här turistshop i Rovaniemi.
Ja.
Som en så här autentisk finsk produkt.
Ja, och det ser ut som vanlig gäst, men att det är lite talbar som sticker ut ur den.
Hirvehiva. Men jag hade ju nu då turen då att få umgås under en middag med riktiga yrkesmusiker. Alltså sådana som både då har liksom studerat musik och som har ägnat sitt liv åt musik, som kan det här språket, som jag har sett uppträda, som jag har sett på scen. Jag vet att de är virtuoser på sina instrument. Alltså jag var liksom omgiven av magiker och gudar alltså på den här middagen. Och nervös förstås var jag ju, för att jag känner mig underlägsen. Och jag vill ju som, vill du ge bra intryck. Och så tyckte jag att jag då kom på ett så bra samtalsämne. Jag tänkte att nu har jag liksom möjligheten att få inside tips. Jag liksom bad alltså allihopa ge mig musiktips.
Ganska laddat, alltså spontant om man tänker sig att det är på en middag med en massa musiker. Där musiker ska liksom ge tips som andra musiker hör. Att det är ganska, det är ju inte bara så där då att ge tips.
Ja, som att bland författare.
Ja, om du ska vara på middag med en massa författare och fråga om boktips, så då kan man ju inte liksom, då kan man ju inte säga vad som helst, utan då måste ju vara ett boktips som får en att låta som en otroligt bra författare som läser såna böcker.
Ja, exakt. Ja, en bra poäng, för att alla blev lite besvärade, märkte jag. Och det blev också så här tyst att man hockar att nu börjar människor fundera. Mm. Och jag tänkte ju att eftersom de här är magiker så kommer de att alltså att spontant häva ur sig, vet du, att ja, men det här hörde jag på igår och det här, jag fick en länk från den här kirgisiske kapellmästaren med den här georgiska tonsättarens nya mazurka, den lyssnade jag på igår, den är helt fantastisk, vet du, sånt förväntar jag mig då. Och så skulle jag bli hänförd och trollbunden och så skulle jag ha liksom en bukett med liksom ny musik som jag kan njuta av och lära mig någonting nytt av.
Mm.
Men dels så tog det här nu då så länge, alltså som människor satt och funderade så länge att en del liksom helt enkelt glömde bort det och for in i andra samtal med andra bordsgrannar och deltog inte då i min spellista. Eller så upplevde de det som jobbigt, så de helt enkelt inte, de gav inget svar.
Mm.
Någon bad att få återkomma senare och liksom skulle fundera och skicka någon spellista, har inte fått det här ännu. Och egentligen då det enda som jag fick då som tips, och jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera, men jag blev då tipsad om Bohemian Rhapsody av Queen.
Okej. Okay.
Att den är nog bra. Och då blev jag ju ställd. Alltså förstås då i stunden så var jag ju förstås artig och sagt ja, men den låten är ju nog faktiskt, den har ju de här olika avdelningarna och den har ju influenser från opera och allt möjligt så här. Mm. Och ja, den är nog faktiskt bra och tidlös. Den håller.
De säger ju att Freddie Mercury, att han eventuellt var lite eljest på det där ena sättet.
Ja, men det som, alltså jag måste ju uttrycka förstås då artigt att jag ju nog känner till Bohemian Rhapsody då, att det är ju nog kanske världens mest kända låt ändå så här, ja. Men att faktiskt att ja, jag inser ju nog att den har ju nog, den är nog har speciella kvaliteter.
Men det låter ju också som ett sorts sån här, som ett svar man ger, alltså som bara ska få någon att shut up. Att kan det ha varit, jag menar, hur levererades det där svaret, att var det på något sätt att du gjorde en social faux pas som ställde en sån fråga åt yrkesmusiker och så fick du ett liksom ett så här shut up svar?
Nej, men jag upplevde nog att det var genuint och trevligt det här.
Men borde du ha varit mer så där att liksom att du är ute efter att bli tipsad om saker som bara yrkesmusiker förstår, liksom att det var någonting nytt och exotiskt du var ute efter och att det på något sätt kanske inte uppfattades.
Men det var väl något, och det håller då som jag tog med mig från det här, att för dem som är så här magiker så är det ju inte eller det är ju världens naturligaste sak att jo, vi håller på med musik, vi kan det här språket. Det är inte någonting som de reflekterar över så här. Mm. Och det betyder inte heller att de har några specialinsikter som de kan förmedla åt oss som inte kan det här språket och den här magin. Utan de har nu den här musikaliteten, men inte de speciellt insatt i konstmusik eller något så här, alltså experimentellt, alltså musik som är på något vis ett laboratorium där det liksom skapas nytt och så här.
Nej, jag tror det är jättevanligt, alltså de flesta yrken eller Alltså människor som är jätteproffsiga på någonting, så det handlar ju så många gånger om att de har en naturlig fallenhet för det och att de inte har behövt alltid kämpa massor för att uppnå den där statusen, utan att det har kommit ganska lätt för dem. Och då har de en annan inkörsport till det än någon som har måste kämpa jättemycket och som har måste läsa på massor för att ens komma i närheten.
Du uttrycker det jättebra. Jag på något vis kanske ser dem som någon sorts akademiker som har ägnat ett liv åt att förkovra sig och som då har hemlig kunskap, medan det precis som du säger är någonting som har kommit väldigt naturligt för dem. Men som eljest då på ett sånt här magiskt sätt, men också lite eljest som i att de inte, det är lite eljest att rekommendera Bohemian Rhapsody. Det är som att säga att den här Happy Birthday to You är ju en catchy sång. Eller alltså nästan.
Ja.
Men jag vänder mig till er lyssnare. Är ni musiker, har ni tips på någon sån här nyskapande, spännande mazurka från Georgien eller Kaukasus gärna? Där lär det hända mycket på musikfronten. Som ni kan tipsa mig, så ska jag spela för Kaius. Jag vill ju att han ska få magiska krafter förstås.
Ja, och jag tar gärna emot tips på barnmusik.